Så har vi då hunnit fram till den sista predikan, jag tror det är den nionde, genom Efesebrevet. Och vi ska idag stanna inför det sjätte kapitlets sammanhang om den andliga vapenrustningen. Och det är psykologiskt och pedagogiskt riktigt av Paulus att inte ta upp detta ämne förrän just nu, när han först har fått noggrant avhandla vår ställning i Kristus. Nämligen den att vi sitter, som han har sagt i andra kapitlet, triumferande med Kristus i det himmelska, över alla andevärldens furstar och väldigheter. Det är den kristnes ställning. Att han sedan i kapitel 4 till och med 6 talar om den kristnes vandring, det är hela tiden utifrån den argumentationen att när vi nu har en sådan hög ställning, så skulle det också känneteckna våra liv redan här på jorden. Också så när det gäller vår hållning till en verklig fiende, en fiende till Gud, en fiende till det kristna livets framlevande. Han kallas för djävulen. Och lägg märke till att Paulus nu i 10:e, 11:e och 13:e versen uppmanar oss att stå emot, att hålla stånd, att behålla fältet. Det är inte frågan om någon slags offensiv, utan det är hela tiden frågan om defensiv. Att behålla vad som redan har blivit vunnet. Ty det är inte den kristnes sak att utkämpa en seger. Ty segern är redan utkämpad utav honom som den kristne sitter på tronen med, nämligen Kristus själv. Därför så uppmanas vi istället att stå emot, att behålla segern, att markera och manifestera segern som redan är vår. Göra anspråk på segern. Befästa, konsolidera fältet som redan är vunnet åt oss. Därför så är den vapenrustning som nu räknas upp inte av offensiv natur. Det är frågan om en gördel, det är frågan om en bröstsköld, det är frågan om skor, det är frågan om en sköld, det är frågan om en hjälm. Ja, det är frågan om ett svärd, visserligen. Möjligen att också svärdet skulle kunna betecknas som ingenting annat än ett defensivt vapen också det. Det är en defensiv natur i den kristnas vapenrustning som talar om för oss att segern är klar. Här gäller bara att befästa segern, att behålla vad som har blivit vunnet åt oss. Och för den saken så behövs tre saker enligt den här textsammanhanget. För det första, Herrens kraft. För det andra, Guds vapenrustning. För det tredje, bönens makt. Herrens kraft, Guds vapenrustning och bönens makt. Det är faktiskt frågan om en kamp. Den kristne märker ganska snart efter det att han valt att förena sig med Kristus, att här är ju frågan om krig, här är ju frågan om strid. Här är inte enbart frid och fröjd och glädje. Här är en strid inom mig, och här är en strid mot en fiende som jag förut inte var medveten om. Min vän, om du upplever det och har upplevt det, så var inte förvånad. Det är någonting fullständigt normalt med ditt kristna liv om du upplever en kamp. Om du inte upplever en kamp, då måste jag ifrågasätta dessvärre om du verkligen har ett fungerande Kristusliv. Ty det är först när anden tar sin boning i en människa och en människa associerar sig och bekänner sig till Kristus, till exempel genom dopet här idag, som hon börjar uppleva också att fienden börjar bli intresserad av mig och börjar attackera mig på ett nytt sätt som jag förut inte var medveten om. Det är för att han förargas över att vi har tagit vår ställning med Kristus, han som har besegrat djävulen. Kristus har gått i offensiv och segrat. Vi får ta del av hans seger och inta en defensiv ställning. Det står: bli starka i Herren. Så står det i grundtexten. Bli starka i Herren, i hans väldiga kraft. Du svaga kristna människa, Gud säger inte att du ska försöka framalstra någon slags egen styrka för att kunna stå emot djävulens listiga angrepp. Men han hänvisar dig till Herrens kraft som är tillgänglig. Han vill inte påvisa ett behov av att få kraft. Nej, han vill påvisa ett behov av att utnyttja den kraft som finns i Herren. Och det är lite grann skillnad i det. Du är i Herren och i Herren finns kraft. Men utnyttjar du kraften i Herren? Gör du anspråk på den så att den verkligen är verksam i ditt liv? Bli allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft. Varför då? Jo, därför att ni ska kunna hålla stånd emot djävulens listiga angrepp. Här är frågan om en listig fiende. Ja, en del menar förstås inte att det finns någon djävul. Och jag vill bara snabbt summera att Bibeln dock talar om denne person som en verklig person. Inte som en diffus, opersonlig makt av någon abstrakt art, utan som en verklig person. I Gamla testamentet finns det 7 böcker som direkt nämner honom. Alla Nya testamentets författare talar om honom. Kristus, Guds son, som du väl menar vara ditt höga exempel, och säkert om du tror på honom, han talar ofta om denne person, djävulen, Satan. Många gånger talar han om honom, och vid alla tillfällen som en verklig person. Satans person visas också där i att skriften tillmäter honom personliga förmögenheter, såsom intelligens, listiga angrepp. Han är illfundig. Han har högre intelligens än hela mänsklighetens samlade intelligens. Han har högre kunskap än någon människa på denna jord. Han har också ett känsloliv, men det är alltid negativt färgade känslor som han är behärskad av. Vrede, nervositet. Han vet att hans tid är kort. Han upplever någonting av en ångest. Men visst är det känslor han har. Han har också en vilja. Det står en varning i 2 Timoteus 2:26 över att inte falla in och göra djävulens vilja. Han ska en gång ställas moraliskt ansvarig för sina gärningar, vilket förutsätter att han är en person. Man kan inte ställa åskan till svars för dess framhärjande. Åskan är ju en abstrakt, opersonlig makt av fysisk natur. Men djävulen är en person, därför ska han också kunna ställas personligt ansvarig, moraliskt ansvarig för sitt handlande en gång. Han ska dömas. Och alltid när han beskrivs i Bibeln så används namn om honom, men också personliga pronomen. Han kallas Satan, som betyder motståndare. Han kallas djävul, som betyder bedragare. Han kallas frestare. Han kallas de onda andarnas första av Jesus. Han kallas mandråpare. Han kallas lögnare, ja, lögnens fader. Han kallas denna världens första. Han kallas för denna tidsålders Gud. Han kallas i Efesierbrevet för fursten över luftens härsmakt. Han kallas den som förvillar hela världen. Satans karriär, om jag får kalla det så, utifrån Bibelns beskrivning av honom, den är inte alltför utförlig när det gäller hans ursprung. Men vi har kunnat sluta oss till att här är det frågan om en överängel som en gång föll ifrån sin försteliga ställning i den himmelska världen på grund av att högmod uppstod i hans hjärta och en önskan att själv få vara Gud. Vilket fick till följd att han förvisades från den himmelska tillvaron. Domen uttalades över honom i Eden. Kvinnans säd ska sönderkrossa ormens huvud en gång i historien. Korset förutsagt. Domen blev också utförd på korset. Och Jesus kan säga, denna världens första är nu utkastad, är nu dömd. Under vedermödans tid ska han dock få tillfälle att i personifierat tillstånd, verkar det som, utföra sina sista ivriga försök att åvinna, att tillskansa sig jordens innebyggares tillbedjan. Man ska vara villig att falla ner och tillbedja honom som ska kallas för vilddjuret eller antikrist. Men efter Kristi andra ankomst till denna jord skall han fängslas i 1000 år, medan Kristi fridsrike manifesteras på denna jord. Och efter 1000-årsrikets slut skall han kastas i den brinnande sjön som är tillredd för djävulen och hans änglar. Det är djävulens karriär det. Och det vet han. Och det gör att han är ännu mer nervös och ännu mer angelägen om att tillskansa Guds verk och Guds barn allt större skada, eftersom han vet att hans tid är kort och hans destination för evigt bestämd. Mina vänner, mot en sådan fiende räcker det inte med atombomber. Räcker det inte med atomvapen. De är lika hjälplösa som pil och båge, knallpulverpistol. Här behövs andliga vapen. Ty här är det frågan om en andlig fiende som Gud en gång har förkastat ut i den himmelska världen, som en gång har fått sin dom på Golgata kors, men som är verksam i vår tid. Lyssna, i vers 12 står det: den kamp vi har att utkämpa är en kamp icke mot kött och blod, icke mot människor. Paulus, som skriver detta, säger i den 20:e versen att jag är ett sändebud i bojor. Men det var inte de romerska soldaterna, den romerska staten, som han såg som sina fiender. Nej, han var i full verksamhet trots att han var kedjad där i ett romerskt fängelse. Men ändå, menade han, har vi en kamp att utkämpa. En kamp som inte är mot människor, inte mot soldater, inte mot arméer av mänsklig natur, men väl emot, som han nu säger, furstar och väldigheter och världshäskare som råda här i mörkret. Ja, mot ondskans andemakter i himlarymderna. Detta är en verklighet. Vi ser inte denna värld, denna demoniska värld, över vilken Satan själv är försten, som Paulus har sagt i samma brev, försten över luftens härsmakt. Det är frågan om en fallen änglavärld, så vitt jag kan förstå. I Kolosserbrevet beskrivs för oss den skapade icke-synliga världen. Det står, och lägg märke till likheten här, här är skapelsen utav änglavärlden. I Kristus skapades allt, i himmel och på jord, synligt såväl som osynligt, både tronänglar, herrar och furstar och väldigheter i andevärlden. Detta är den andliga skapelsen innan fallet. Men tydligen har Lucifer, morgonens son, keruben som blev djävulen, dragit med sig ett helt snitt utav denna hierarkiska struktur av den andliga världen. Som med sig i sitt fall har han änglar som förlorat sin höga ställning i egenskaper av Guds sändebud, och har nu i likhet med djävulen istället blivit till Guds verk fientligt inställda makter, mörkrets makter. Fortfarande har de kvar sin höga intelligens, sin övermänskliga kunskap och makt, men de använder den för att förhindra Guds verk, för att åsamka Guds barn skada och hindra vår helgelseprocess. Det betyder inte alls, mina vänner, att Gud skulle vara satt ur spel och nervöst skulle sitta där och oja sig, hur ska det nu gå då? Nej, han till och med använder sig utav hela denna härsmakt för att hans suveräna syften ska fullbordas i tiden. Utan att veta om det gör faktiskt djävulen Gud en björntjänst. Till och med Paulus säger att en satans ängel slår mig i ansiktet för att jag inte ska förhäva mig. Till och med lidande och nöd kan vara till det bästa för dig och mig ibland. Ja, till helgelse. Vi kan ju ta Jobs exempel. Men även dessa fallna änglar är i likhet med djävulen personer som tillskrivs intelligens, som kan tänka, som kan tala, som bemötte Kristus med tilltal, som bemötte Paulus med tilltal, och som väl visste vem Jesus var, som väl visste vem Paulus, Jesu tjänare, var. Som har en egen vilja, som är överlåten att göra Satans vilja och ställd mot Guds vilja. Även dessa varelser skall en gång dömas och ställas moraliskt ansvariga för sin verksamhet i tiden. De har också ett känsloliv. Det står om de onda andarna att de bävar. De fruktar, därför att de betänker att Gud är en, och de vet om sin förestående dom. Och de besatta människorna rusade fram till Guds son när han gick på denna jord och frågade: vad har du med oss att göra, du Guds helige? Har du kommit för att döma oss innan vår tid är? De befinner sig i ett tillstånd av fruktan och bävan. De är osynliga, de är orena, de försöker att förhindra Guds barn att anta Kristus likhet. Men detta skall inte behöva lyckas. Inte alls. Istället, säger nu Paulus, så har vi möjlighet till att behålla den seger som är vår. Att behålla vår höga ställning. Att framleva ett heligt och helgat liv. Mitt i en ond värld. Och därigenom, mina vänner, bevisas det kristna livets höga och mäktiga kraft. Vad vore det för bevis för ett kristet liv om inga svårigheter fanns? Vad vore det för bevis för ett kristet liv i kraft om ingen motståndare fanns? Då skulle aldrig kraften kunna prövas. Om aldrig en armé finge möta en annan armé skulle man egentligen inte kunna uttala sig om deras förmåga att föra krig. Därför tror jag Gud har låtit djävulen ha visst spelrum i den tidsålder i vilken församlingen lever. För att demonstrera för den himmelska världen vad församlingen är och vad som bor i församlingen. Och vad Gud har anförtrott församlingen med. Det finns en andlig vapenrustning. Och det behövs, mina vänner, en andlig vapenrustning för att bemöta denna fiende. Det är frågan om verkligheten. Och det är bäst vi förstår det när nu Paulus går över till att räkna upp vapenrustningens olika delar. Där satt han borta i fängelset i Rom. I 3 års tid var Paulus fjättrad med en romersk soldat. Troligen på så sätt att han hade en handboja förenad med den romerska soldatens handboja. Kedjad, fast kedjad vid en romersk soldat. Paulus beklagade sig aldrig över den situationen. Var inte ledsna för mig. Här har jag tillfälle att vittna för en romersk soldat var fjärde timme. Allt eftersom vakterna löste av varandra. Det var toppen för Paulus att få detta tillfälle att möta en och en och få tillfälle att ge evangeliet till dessa romerska soldater. Ja, det dröjde inte länge förrän evangeliet hade nått ända upp i kejsarens eget hushåll, säger han ju i Filipperbrevet. Så Paulus, han hade det bra efter sin livsfilosofi i fängelset. Men han tänker nu, där han sitter och skriver i Efesierbrevet, på den andliga vapenrustningen. Och så ser han den romerska soldaten bredvid sig. Och så tänker han, här är ju egentligen en tjusig bild av vad den kristne har såsom en andlig vapenrustning för att hålla stånd emot en andlig fiende. Han ser hans hjälm, han ser hans gördel, han ser hans skor, hans sköld, hans bröstsköld. Och han för över detta i andliga termer och beskriver för oss den andliga vapenrustningen. Tag alltså på er, säger han nu i vers 13, hela Guds vapenrustning. Guds vapenrustning. Så att ni kan hålla stånd och stå emot på den onda dagen. Det vill säga frestelsens dag. Då attackerna kommer. Det är då du behöver veta att vapenrustningen finns där till hands. Och sedan ni har fullgjort allt, behålla fältet. Avgå såsom segrare. Stå därför omgjordade kring edra länder med sanningens gördel. Är egentligen vad han menar. En gördel var också den gjord av plåt, av metallplåtar, som fäste kläderna samman för att ge soldaten rörelsefrihet samtidigt som det gav skydd omkring länderna. På samma sätt, menar nu Paulus, ska sanningen och er kunskap om sanningen kunna skydda er och ge er rörelsefrihet. Skydda er emot villoläror, emot djävulens listiga angrepp var det ju frågan om. Och är det något som djävulen idag framför som skulle kunna kallas för listiga angrepp, så är det just de villoläror som i vår tid vinner sådan terräng. Jag tycker ibland att det är konstigt att människor kan sätta tro till sådana märkliga läror. Men det måste ligga en överjordisk list i dessa som binder människors hjärnor och unga människors tankar till att skilja sig från sina föräldrar, sina hem, avstå från äktenskap och mycket annat underligt som ingår till exempel i Guds barns, children of God's lära. Men sådant är man villig att lyssna till. Det finns en underliggande list som det verkar vara svårt för oss att komma åt. Vi förstår inte listen, men den är av övernaturlig art. Därför behövs också en övernaturlig och av Gud uppenbarad sanning för att bemöta den. Det räcker inte med mänsklig filosofi. Det räcker inte med förståeliga argument ifrån föräldrar och välmenande människor. Här behövs en gudomlig sanning. Här behövs Guds ords uppenbarelse för att bemöta och ge skydd emot dessa attacker. Den som har sanningen, han upplever sig ha rörelsefrihet. Han kastas inte hit och dit. Han står på en fast grund. Han har en styrka inom sig därför att han känner sanningen. Han slipper gissa. Han slipper chansa. Han slipper leva på slumpens sköra dy. Han vet hur man ska leva därför att han vet vad sanningen säger. Han vet vad som är rätt och fel. Herrens befallningar är rätta och det giver glädje åt hjärtat. Det är skönt att det finns någonting att rätta sig efter. Jag var här om kvällen i Borås och talade till unga människor, en stor skara unga människor, om samliv och äktenskap. Och det var skönt att uppleva ungdomarnas tacksamhet till att det fanns ett gudomligt svar, en gudomlig sanning när det gäller sådana här frågor. Guds ords sanning ger glädje åt hjärtat, det ger fasthet, det ger skydd. Men den som har något osant, något skrymtaktigt eller falskt i sitt väsende, den människan är svag i frestelsen. Den människan är rädd i striden. Ser du hur viktigt det är att vara ett med sanningen och att stå i sanningen, omgjordad med sanningen? Egentligen så citerar här Paulus ifrån Jesaja 11 kapitel, som är en beskrivning utav Messias, en profetisk beskrivning utav fridsförsten. Han är klädd i sanningens pansar, i rättfärdighetens bröstsköld. Men också Guds barn är klädda på samma sätt, det som är förenade med Kristus. För det andra, rättfärdighetens pansar, vilket är bröstskölden, vilket var metallplåtar som delvis täckte varandra, precis som skalen på en kräftskett, ni vet, som täcker varandra lite grann. Så var det med den romerska soldatens bröstsköld. Vad är den kristnes rättfärdighet? Det är Kristi rättfärdighet. Det är den rättfärdighet som Gud har iklätt den kristne. Den är rättfärdigheten från Gud och den är vår. Vi är förklarade utan skuld. Vi är förklarade förlåtna. Vi är förklarade rättfärdiga. Och Gud ser på oss så som hade vi aldrig syndat. Oförklarliga sanning. Vet du, att betänka detta, jag är iklädd Kristi rättfärdighet, det tar udden utav djävulens försök att anklaga oss på den ena punkten efter den andra. Jag har ingenting att skämmas för inför djävulen, min sann. Jag har Kristi rättfärdighet att berömma mig av. Den gäller inte bara på jorden, den gäller i himlen. Och djävulen måste skamsen lämna rättssalen efter sina försök att åklaga och anklaga Guds utvalda, säger Uppenbarelseboken. Udden är förlorad i Satans anklagelser. Och den som är iklädd Kristi rättfärdighet är frimodig och har kraft i striden. Kristi rättfärdighet, bröstskölden, framför hjärtat, själva livspulsen, är en beskrivning och en bild på att faktum är att du är osårbar. Han har ingen rättighet och ingen möjlighet att dödligt skada dig. För Gud har förklarat dig rättfärdig. Och det är en rättfärdighet som gäller ända in i himmelen, från vilken han själv är utkastad. Du förstår hur hans anklagelser faller platt i marken när du tar din ställning i Kristi rättfärdighet. Men när synd smyger sig in i en kristens liv, så märker man snart hur kraften är bruten. Och David ropar ur sin nöd efter sitt syndafall: min kraft är bruten genom min missgärning. Min livssaft är förtorkad. Jag försmäktar. Jag har ingen kraft mer. Ouppklarad synd för den kristne genast in i en mycket sårbar ställning. Han vacklar. Han har ingen fasthet längre. Därför är det så viktigt att din synd bekänns, uppklaras, bli förlåten. Och du blir på nytt rättfärdig inför Guds ögon. Alltid klara upp synd så att du har denna kraft i rättfärdighetens pansar och bröstsköld. För det tredje, vers 12, vers 15, förlåt. Ha så som skor på era fötter den beredvillighet som fridens evangelium bjuder. Vad innebär nu detta? Skor.
Jo, jag tror att vi först ska se på beredvilligheten för att få betydelsen av detta. Det betyder att du och jag har en attityd av att gärna vilja tjäna Gud. Och att faktiskt vara upptagen med att tjäna Gud. Att gärna vilja föra människor i frid med Gud. Till frid med Gud. Att ha de skor som driver mig till att berätta för människor fridens evangelium. Och vet du, om du är upptagen med det, då är det väldigt svårt för djävulen att komma åt det. För du står aldrig still. Han får inte tala till punkt med dig. Du har inte tid att lyssna till honom. Ursäkta mig, men jag måste få tjäna min herre. Och han har en uppgift för mig just nu. Det är inte frågan om någon slags nervös aktivitet i stressat hänseende. Det är frågan om hängivenhet för Guds verk. Överlåtelse till Guds vilja. Så att när djävulen kommer, du genast kan avfärda honom. Ty du har överlåtit ditt liv till tjänst för han som har satt dig med tronen, på tronen med sig själv. Förstår du? Beredvillighetens skor hjälper dig att tacka nej till frestelserna. Jag vet när jag undervisade en söndagsskolklass i min ungdom, hur den var mig en hjälp till att säga nej till vissa frestelser som kom i min väg under veckorna. För jag tänkte så här, men det passar väl inte att jag gör det där om jag ska stå framför barnen på söndag och tala om Jesus Kristus. Jag visste att det skulle förta kraften ur mitt vittnesbörd och mitt liv framför barnen som liksom ser rakt igenom oss på något sätt, som ni vet. Förstår du? Att ha beredvillighetens skor, det hjälper oss att tacka nej till sådant som vi vet skulle förhindra oss att tjäna Gud. Min vän, därför är det så oerhört viktigt att du har en uppgift i Guds rike, att du upplever det, ha en tjänst i församlingen. En tjänst i Guds rike som hjälper dig att leva helgat. Ty den som är sysslolös är det mycket lätt för djävulen att komma åt. Den som är lättjefull och ligger så att säga andligt sett och drar sig. Åh, djävulen har så många tillfällen att viska i ditt öra om så är ditt fall. Flugorna, de är ivriga att krypa ner i den där flaskan med den söta vätskan för som man har ställt ut på gården för att fånga flugorna. På landet brukar man göra så ibland att man häller någon slags söt vätska i en flaska med smal hals. Och flugorna ivriga att få del av denna söta och välsmakande vätska kröp ner i flaskhalsen men kom inte upp igen. Men så kom ett bi och surrade över flaskhalsen. Och också biet kände lukten av denna söta vätska. Och skulle kanske i och för sig vilja ha tagit en smak. Men biet hade inte tid. Varför det då? Biet var i färd med att samla honung. Hem till kupan. Hade inte tid att tillfredsställa sig själv. Med det som eventuellt verkade tilldragande och attraktivt. Nej, biet var i tjänst för det allmännas goda. För bisamhällets skull. Och flög vidare till blommorna och hem till kupan. Att vara sysselsatt hjälper dig att säga nej till djävulens listiga angrepp. För det fjärde, trons sköld. Och den var stor, den romerska soldatens sköld. Den var hög, så att hela soldaten kunde gömma sig bakom den och finna verkligen hel skydd. På samma sätt är det med trons sköld. Den ger fullständigt skydd emot djävulens brinnande pilar. Även i den romerska och den tidens krigföring användes pilar som man satte i brand innan man skickade iväg dem för att också sätta hus i brand och skada soldater och deras kläder. Men skölden skyddade naturligtvis från dessa pilar och var så konstruerad att pilarna sjönk in lite grann i skölden och därmed kvävdes elden och pilarna utsläcktes. Det var mycket effektivt skydd. Frestelser, mina vänner, är inte att leka med. Att stanna upp och begrunda en frestelse och tycka, ja, det är inte så farligt en gång. Men det är alltid frågan om brinnande pilar. Och ingen kan gå på glödande kol utan att bli svedd under fötterna. Och ingen kan hämta eld i sin mantel väck utan att hela manteln förbränns. Ja, det ser så ofarligt ut. Men det är alltid frågan om brinnande pilar. Det är alltid frågan om brinnande pilar.
Därför gäller det att ha trons sköld, det vill säga ta sin ställning i tro på Gud, i tron på vem Gud är. Gud är trofast. Han ska inte svika mig nu. Han har en utväg ur den här frestelsen. Frestelsen är inte över min förmåga, som 1 Korinthierbrevet 10:13 säger. Tron på Guds kärlek. Gud älskar mig. Han vill inte avhålla mig från någonting som skulle vara rikt här i livet. Frestelsen är falsk. Den lovar dig glädje. Den lovar dig en stunds njutning. Men den innebär också ett ifrågasättande av att den Gud som du har bekänt dig till inte skulle kunna ge dig den lycka som frestelsen lockar med. Så tron ger Gud rätt när Gud säger att han älskar dig. Tron ger också Gud rätt när han säger att det finns kraft för dig nu. Det finns kraft för dig nu. Tron hjälper dig att segra i frestelsen. Det är också frågan om att ta sin tro på Kristi seger och sin ställning på vad han har vunnit på Golgata. Vilket annat kan övervinna världen, säger Johannes, än vår tro? Ingenting annat än vår tro. Och vad är det för tro? Johannes 1 Brevs 5:e kapitel. Allt som är fött av Gud, det övervinner världen. Och detta är den seger som har övervunnit världen, vår tro. Vilken tro? Jo, den som tror att Jesus Kristus är Guds son. Det betyder att han har all makt. Det betyder att hans försoningsverk gäller just nu. Så när frestaren kommer med sina listiga angrepp kan jag åberopa Jesu namn och ställa mig på blodets grund. Och han har ingen chans. Vet du vad Jakobs brev säger att han ska göra då? När vi tar vår ställning under Gud. Djävulen ska fly bort ifrån oss. Utan att vi gör någonting av offensiv art. Vi bara i tro tar vår ställning på Gud. Och på att hans ord är sant. Och på vad Jesus har gjort. Och djävulen finner vi springer bort ifrån oss. Underligt. Jag gjorde ju ingenting. Jo, du trodde på Guds makt. Du trodde på Jesu Kristi blod. Och tillräckligheten i hans försoning. Och djävulen blev rädd. Tron är också vetskapen om att något bättre väntar oss än vad djävulen försöker fresta oss skulle innebära för oss om vi bara följde honom. Men tron försäkrar oss om att Gud har någonting ännu bättre för oss. För det femte, frälsningens hjälm. Som alltså är någonting man har på sitt huvud. I 1 Thessalonikerbrevet 5:8 säger Paulus, frälsningens hopp såsom hjälm. Frälsning och hopp hör ihop. Det är min tankes medvetande om att min räddning och min frälsning är säker. Såväl i framtiden som ifrån det förgångna. Frälsningen är säker. Mitt hopp är säkert. Den grundar sig nämligen på Guds trovärdighet för det första och för det andra på Kristi död och uppståndelse i historien. Det är vapnet emot tvivlen som kommer in i min tankevärld. Hur ska jag segra? Hur ska jag få dem ifrån mig? Jo, genom att ta på dig frälsningen eller hoppets hjälm. Kom ihåg vem han är som har lovat dig detta. Det är en Gud som inte kan ljuga. Det är en trovärdig person. Kom ihåg att han har handlat i historien. Ett tomt kors och en tom grav. Det hjälper dig att övervinna tvivlen. Frälsningens hjälm. Och för det sista, andens svärd, som är Guds ord. Det definieras för oss vad det är för någonting. Det är möjligen det enda offensiva vapnet. Det tveeggade svärdet, som Hebreerbrevet säger, ja, är skarpare. Guds ord är skarpare än något tveeggat svärd. Så det tränger igenom och åtskiljer själ och ande, märg och ben. Och är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Mina vänner, anden använder Guds ord. Ju mer du kan av Guds ord, ju större är sannolikheten för seger i frestelsens stund. Därför skulle jag vilja uppmuntra dig till att memorera Guds ord. Att lära dig lite mer av Guds ord utan tills. Du får det ganska automatiskt in i ditt medvetande när du läser Bibeln naturligtvis. Men att även aktivt försöka lära dig vissa verser utan tills som du vet kan vara till hjälp i frestelsen. För djävulen säger, åh, bekymra dig nu. Men skriften säger, gör er inte ett bekymmer. Djävulen säger, skvallra lite nu, tala lite illa om den här personen. Men skriften säger, älska varandra. Djävulen säger, åh, var missensam och avundsjuk nu. Vill ha det där som din granne har.
Men skriften säger, ha ett sinne vänd till det som är där ovan. Djävulen säger, var missnöjd nu när det här har hänt er. Men Bibeln säger, var nöjd med vad ni har. Djävulen säger, frukta, var rädd. Men Bibeln säger, enligt Jesus, min frid giv jag er. Era hjärtan var icke oroliga eller försagda. Djävulen säger, var missmodig och nedtryckt och deprimerad nu när det här har hänt dig. Men Bibeln säger, var vid gott mod, jag har övervunnit världen. Ser du? Att bemöta frestare med såna här kolossala saker, det gör att han får sticka svansen mellan benen och ge sig iväg, som han fick göra när han försökte få Jesus på fall en gång. Vad gjorde Jesus? Han bemötte honom med det ena gudsordet efter det andra. Det är inte det att djävulen är omedveten om Guds ord. Han kan den här boken bättre än dig och mig, än någon pastor i världen. Och han använder Guds ord, men alltid så förvanskar han det, ifrågasätter han det, skulle Gud ha sagt. Eller ger oss bara en halv sanning och blandar resten med lögn. Då gäller det att veta vad skriften säger. Då gäller det att kunna Guds ord för att kunna stå honom emot på ett rätt sätt. Att använda andens svärd, att slå tillbaka när han försöker att få oss på fall, till och med hjälp av Guds ord ibland. Guds ord skall uppenbara falskheten och lögnen i hans falska påståenden och frestelser. Därför rusta dig med Guds ord. Gör det till en daglig vana att läsa Bibeln och att memorera bibelverser som du tycker talar till dig på ett särskilt sätt. Och så slutar Paulus med att säga i vers 18, gör nu allt detta under ständig åkallan och bön. Ni ser, vapenrustningen kan inte begagnas hur bra den är, om den också inte uppehålles under uthållig och kontinuerlig bön. Det är det som sätter vapenrustning i funktion. Bön måste till, vaksamheten måste till. Till vad hjälper det om jag har hela vapenrustningen på mig, men står med ryggen vänd emot fienden och inte är vaksam? Bönen håller mig vaksam. I bönen påminner jag mig om nödvändigheten att vara beroende av Gud, att överlåta mig åt Gud. Han talar om ständig bön, han talar om uthållig bön, han talar om osjälvisk bön, nämligen bed för alla de heliga, inte bara för dig själv. Självupptagenhet är det inte frågan om i den andliga striden. Det är ständigt utgivande också i bön för andra människor, för andra kristna. Och så har Paulus ett ord till. Han säger, bed också för mig. Men Paulus, du är ju apostel. Det är du som har skrivit detta mäktiga brev. Du är ju överandlig. Du behöver väl ingen förbön? Jo, här ser du en sann apostels ödmjukhet. Bed också för mig. Han visste att han var beroende av förbön, liksom alla kristna ledare och förkunnare är. Om de ska kunna fortsätta sitt verk, så beror det uteslutande på om deras folk beder för det. Man måste säga, det är en stor förmån att få vara pastor i en församling där man är uppehållen med förbön. Oh, hur många gånger jag har känt detta. Och jag har inte fattat det först, men hur kan jag känna mig så här full av kraft nu när jag behöver det? Och så drar jag mig till minnes, jo visst, de ber ju för mig. De ber ju för mig. Det är många i församlingen som ber för mig varje dag. Och det gör att Gud uppehåller mig med hjälp av era böner. Att församlingens pastorer får vara föremål för församlingens bön, det är ett villkor för att kunna fortsätta förkunna gärningen. Ty här må ni veta att djävulen också är aggressiv emot vad som ska sägas från den här talarstolen. Han avskyr att höra det. Hur ska han förhindra det? Genom att peppra min hjärna med tvivel, ifrågasättande, genom att försöka få mig på fall i olika hänseenden. Oh, vad listig, vad oerhört uthållig han är i sina försök att få Guds tjänare på fall. Men Guds tjänare faller inte så länge församlingen uppehåller deras armar i bön. Förstå din viktiga uppgift i Guds barn. Du församlingsmedlem som kanske inte kan vara med så aktivt i verksamheten i kyrkolokalen, men som har din bönetjänst. Och det är hemligheten till församlingens framgång, hemligheten till dopet idag, din förbön. Bönens makt måste till, och det är en förmån att få vara med och bära upp Guds arbete på detta sätt. Ett sändebud i bojor är jag, sa han. Men era böner ska ändå göra att mitt ord går fram och att evangeliehemlighet förkunnas med de rätta orden och vinner framgång så att människor kommer till tro. Min vän, för att vara segervinnare och stå i den seger som Jesus har vunnit åt dig, behöver du Herrens kraft, och den är tillgänglig för dig. För att vara segervinnare behöver du Guds vapenrustning, och den är tillgänglig för dig. För att vara segervinnare behöver du bönens makt, och också den är tillgänglig för dig. Amen.